Ja, god morgon får man väl säga. Och idag har jag en gäst. Det här är den tredje podden vi kör på bossespodd.se. Och jag har en kär gäst här faktiskt. En person som faktiskt personifierar idrottshistoria. Egentligen är han smålänning, men vi har ju sagt att vi ska koncentrera oss omkring Östergötlands idrottsstjärnor får man väl säga. Men han har också varit igång här i Östergötland en del.
30
Så
år, 30 år.
vem har jag här framför mig nu då?
Jo, Birger Andersson, för detta sällskapsspelare.
Birger Andersson som vi alla andra känner som Bragd-Birger. Många av oss satt där vid radioapparaterna och tv-apparaterna och lyssnade vid några tillfällen. Sverige hade ju aldrig någonsin vunnit Davis Cup tror jag, men nu börjar det hända grejer. Vad var det som hände egentligen om man går tillbaka då så lång tid som det blir till, var det
75.
1975? Och Sverige hade alltså inte vunnit slutfinalen någonsin. Den här Davis Cup startade, vet du när den startade?
1925 kom Sverige med, jag tror.
Sverige kom med 1925.
Med Marcus Wallenberg.
Ja, men 1900 startade själva turneringen i viss form. Det var en match mellan England eller Storbritannien och USA tror jag faktiskt när
Det
den
stämmer,
började.
det stämmer.
Och sen så efterhand så kom det ju fler och fler länder. Så 1925, då kom alltså Sverige med.
Ja, de var med och spelade mot Schweiz då.
Och sen dröjde det 50 år innan det började hända grejer.
Ja.
Och vad hände då 1975 ungefär?
Ja, vi hade väl lite svårt att få ihop ett lag där nästan i början. För det var ju ett par skadade killar och sen så var ju Berlin nere i Spanien och tittade lite. Vi spelade. Och sen när vi kom hem så ville han ta ut mig i laget. De trodde ju det var ett aprilskämt, stod det Expressen.
Nej, inte helt, men att det är klart, det var ju. Du var väl inte speciellt känd i alla fall innan det här?
Nej, jag var inte mer än bland de 10 bästa knappt. Så att det var ju lite chansningar jag gjorde där med Elinas.
Ja, hur gammal var du?
Jag var ju 24 då.
24 år.
Ja.
Och ganska oprövad internationellt då?
Ja, jag har ju varit ute i Europa ändå och spelat, men jag har ju inte spelat några sådana landskamper. Jag har inte spelat en femsetare knappt. Här i Davis Cup så var det ju femsetare.
Så det är ju långa matcher. Var du tränad för det?
Ja, jag var hyfsat tränad just det året. Men det behövdes ju att man åker ordentligt. Alltså.
Och du höll på med andra idrotter också va? För att liksom stärka.
Ja.
Vad var du bra på i övrigt?
Jag hade en bra fysik för jag spelade mycket bandy när jag växte upp där. För jag var tvungen till att sluta när jag var 16 år eller valde tennisen för att alltså, ut och resa mycket.
Jag tror att fotarbetet blir bättre än vad du åker skridskor.
Ja, man blir stark i benen framförallt. Och
ett startsnabb va?
Ja, startsnabb blir man. Ja, det är det nytta av mycket tror jag. Jag byggde upp min fysik på bandy.
Ja, för att jag kommer ju ihåg det, jag såg ju det här också. Du var i Spanien. Vem var du fick möta där då?
Jag mötte Higuera som var en duktig grusspelare. Som, ja, han skulle ju vara storslagen. Men då stod det 2-2 och Björn hade vunnit 2 singlar så vi förlorade dubbeln. Och sen så gick jag in ett fullsatt läktare i Real Club de Barcelona. Och då lyckades jag vinna där i en, 4 set blev jag förlorade första. Ja, 6-0 i fjärde blev det.
Mm. Du tog det rent alltså,
ja, sista
sättet där. Och på den tiden spelade ni med träracket, kommer jag ihåg va?
Ja, jag körde med Dunlop där och det var ju träracket som gällde på den tiden. Och det blir ju inte samma fart med bollen som det är idag.
Nej. Okej, nu pratar vi lite tyst här.
Ja.
Jag vet inte hur mina mikrofoner är,
men
du kan prata högre. I alla fall det jag minns var att efter första set då så tänkte vi att det var ju en högrankad kille ändå du mötte. Och sen man hoppades bara på att du skulle kunna göra en någorlunda jämn match. Och så började hända saker på plan. Det kändes som att ingen boll var omöjlig för. Du sprang upp varenda boll kändes det som.
Ja, det det gick bra i början. Man var kanske lite spänd, men sen så lossnade det och det gick bättre och bättre. Och jag hade fått lite självförtroende från de tidigare matcherna där. Så man trodde lite på sig själv i alla fall. Det måste man göra.
Var det något speciellt som hände just som att du fick den här kicken? För att det verkar ju som att det var en riktig nytändning. Alltså, för det du gjorde var ju en oerhörd kraftsamling. Var det någonting i matchen som gjorde att liksom, nu sätter jag
ja, jag vet inte. Ja, det var, jag bytte väl racket där. Jag vet, Sib bytte. Bailin tog fram några specialracket. Han var ju noga med det med racket. Ja. Så fick jag lite ny tro på mig själv där och då vände det. Ja.
För att det vände ju verkligen. Ja. Och under pressade förhållanden.
Ja,
så det blev ju till slut matchboll.
Ja, och den satte jag en forehandkross. Den glömmer man inte, det sitter kvar i hjärnan. Men ja, det var ju lättad också, det var det.
Kommer du ihåg hela, liksom, när du har gjort såna här matcher? Minns du liksom matchen boll för boll nästan?
Ja, i alla fall med matchbollarna kommer man ju ihåg. Alltså, det var ju en backhandvolley i Berlin och en forehandkross i Barcelona.
Hur tänker man då när man ska lägga serven på matchbollen där?
Ja, då är man nervös. Man vet att det kan vändas. Och det gäller ju att ta det lugnt och satsa framåt. Det gjorde jag ju då några gånger där. Och det är ju, just det med serven är ju lite speciellt med två. Man har ju två bollar. Man har ju två chanser där.
Ja, visst. Om man slår några missar då i början, första serven går i nät och så vidare, i en sån situation blir man väldigt skärad till fortsättningen.
Ja, man är ju rädd för att slå dubbel, för det försöker man ju undvika. Viktigaste var väl att få in, jag spelar ofta lite säkra servar för att slippa den här pressen.
Ja, just det. Okej, men du vann ju i alla fall. Det var ju stor entusiasm. Och för ungdomarna så kanske det kan vara svårt att förstå. Men det blev ju nästan inte upplopp. Men det var i tidningarna var det ju på första sidan. Mm. Bragd Birger slår till. Och sen var det ju ytterligare då. Det här var först i Spanien. Va? Och sen var det
Chile hemma.
Och du gjorde ett par såna här riktigt stora grejer.
Ja, det var Berlin och Barcelona. Och Bosa, det var ju viktiga matcher.
Ja, just det. Och lagkamraterna, vad hette de?
Ja, det var ju Björn Borg då som var ankare i laget. Han drog ju med oss. Och sen så Ove Bengtsson som hoppade in i dubbel. Han var ju bäst inomhus egentligen. Han servade ju bra fram i nät, dubbelspelare. Och så Rolf Norberg var ju reserv. Sparring.
Så det där var ju ett härligt gäng. Och 1975 då var det ju, de spelade finalen i Stockholm tror jag. Mot Tjeckoslovakien var det va?
Kungliga hallen.
Ja. Kungliga hallen. Och då spelade Ove Bengtsson för det var inomhus.
Ja, stäm.
Och det blev seger. Och sen, ja, det var ju, tennisen fick ju ett enormt uppsving kan man ju säga under den här perioden och långt efter.
Ja.
Så vad tror du att, vad låg bakom detta enorma uppsving? Här helt plötsligt så har vi ett antal världsspelare.
Ja, det var ju Björn där som drog igång i mitten på 70-talet. Och sen så den här Davis Cup var ju också en stor grej. Så det var väl att det tände många ungdomar. Men Björn var ju en fantastisk idrottsman, det var.
Men när du höll på, så du var ju inte ensam där borta. Du var ju, jag skulle väl säga att du var ju egentligen smålänning och från Bodafors va?
Ja.
Vad hade ni för förutsättningar där borta?
Nej, ja, det var ju dåliga träningsmöjligheter på vintern. Då tränade jag för dåligt alltså. Och det var ju, nej, dålig. Jag hade inte den motstånd som jag skulle behövt. Den här gick i gymnasiet där 3 år alltså.
Kunde du gå in på tennisbanor och spela då?
Ja, där vi hade inomhusbanan där och det var ju snabbt underlag. Men på vintern tränade jag inte mycket. Men på sommaren försökte jag spela mycket tävlingar och matcher.
Och ni hade tillgång till att träna nästan hur mycket ni ville va?
Utomhus var ju bara att åka till banan. där fick man spela mycket man vill.
Det fick man göra, ja. Och det kanske hade en betydelse.
Det har mycket stor betydelse. Det var ju enkelt, jag cyklade ju alltid till träningarna. Och det var ju ledigt när man ville. Så då gällde det bara att hitta motståndare.
Ja, just det. Men sen blev ni några stycken därifrån, va?
Ja, vi kom ju här. Vi hade en som hette Per Hjärtqvist som blev mycket bra också. Han var ju topp 100 säkert i världen. Men jag var ju topp 70 var jag. Och sen kom det en som hette Stefan Warnemo som också var bra. Han spelade mycket tennis.
Ja.
Det var tre stycken egentligen.
Så Småland gjorde bra ifrån sig. Men så småningom blev det ju 70.
Ja, sen så blev det så att när jag var 30 så flyttade jag upp till Linköping och så gick jag på Valla folkhögskola 2 år. Ja.
Det är jag. Mm. Ja visst.
Och tennislinje.
Tennislinje på Valla.
Det var bra.
Och du blev östgöt och du började tävla för ett östgötalag då.
TK Saab. Ja.
Ja. Mm. Och där spelade ni serie och ni var veteran SM. Hur gick det?
Ja, jag vann veteran SM 98. Då vann jag 45 klasser. Det var kul. Jag fick kämpa för att komma igenom det och komma vidare. Och fick vi åka utomlands och spela double cup i Dublin.
Jaha.
En vecka. Det var trevligt. Träffa massa nationer där. Vi spelade 7 dagar i sträck.
Ja.
Alla möjliga.
När man pratar om det här svenska tennisundret som ju ändå ni representerar. Varför tog det slut tror du? För idag är det inte lika framgångsrikt?
Nej, det krävs ju rätt mycket att komma fram. Men att vi hade så många på 80-talet var ju otroligt, så litet land som Sverige var. Men det måste ju smittat av sig där med David Kapp och Björn Borg. Alltså, så att många som trodde att det var lättare än vad det var, men många blev ju jättebra. Så alltså, det var ju 4 stycken i topp 10 i världen.
Ja, och i Östergötland, vi har ju haft några spelare, eller några...
Ja, vi har haft Thomas Johansson där som var ju duktig, kämpade sig fram. Han var ju helt inriktad på att bli tennisproffs. Alltså. Jag tror att han gick inte i gymnasiet, alltså. Utan det var tennis. Alltså.
Han satsade på gymnasiet. Nej, han satsade på tennisen.
Ja. Nej, men ja. Många av de här killarna som blev bra på 8, de gick ju inte i gymnasiet. De vågade satsa efter 9, alltså.
Ja, det var Björn Borg. Han slutade redan i 8, tror jag.
Ja, han gick inte ut 9.
Så han satsade allt.
Ja. Det var ju chansen som de gjorde på 80-talet. Det gör man inte då. Man vågar inte göra det. Det måste ha någon grund också. Men de var ju så säkra på att bli bra på 80-talet där. Så att vi fick fram så många.
Ja, för det var ju anmärkningsvärt alltså.
Ja.
Har satsningen från Svenska Tennisförbundet ändrats på något sätt? Hade ni en backup på den tiden som var enastående?
Vi hade nog bättre där i början på 80-talet. Men sen så blev de ju så stora de här killarna. De klarade sig själva. Men förbundet var ju alltid bakom och skulle hjälpa fram oss. Och det försvann nog lite på 90-talet tror jag.
Ja, just det. Så det kanske betyder också rätt mycket då att Björn Borg egentligen la av för tidigt då?
Ja, det var ju lite besvikelse kanske. Det var ju, Björn var ju, ja, han hade ju kunnat hålla på länge. Han ville ju vara bäst, va? Han ville inte vara tvåa. Så han tappade lite motivationen alltså. Så han slutade väl lite för tidigt, men han kände väl så.
Ja, han hade gjort många matcher fram till den dagen.
Jag tror han var mordhotande också vid någon tävling där i US Open. Och det är inte så kul.
Nej, okej. Men i alla fall, tycker du att andra länder har blivit bättre eller har svensk tennis blivit sämre?
Ja, svensk tennis har ju blivit sämre, men det är helt annan konkurrens idag. På vår tid fanns det ingen tennis i Ryssland och bortåt Asien. Nu finns det ju över hela världen bra spelare och mycket där från Kroatien och Serbien som Djokovic. Så det är ju en helt annan konkurrens idag. Det är ju som pingisen nästan.
Ja, det ser man. Vad tycker du att, vilken är den största skillnaden mellan 70-talets tennis och idag?
Ja, det är nog att det är helt annan fysisk träning. De är ju på gym hela tiden. De kör säkert mycket mer träning än vad vi gjorde. Vi körde våra pass. Det kunde ju vara 2 timmar om dagen. Ja, 4 timmar innan Davis Cup och så. Men annars så, de kör ju mycket hårdare.
De kör fysiskt rent hårdare.
Ja. Sen har de ett helt team idag. När jag åkte till US Open i USA, så åkte jag ensam dit och kom dit. Jag åkte med han Expressen, Lennart Eriksson var med.
Ja.
Och vi åkte ihop. Och sen kom vi fram där, då skulle man ta hand om sig själv. Och jag hittade inte så mycket. Så det var inga bra förberedelser.
Nej, det var svårt att fokusera naturligtvis då, bara på tennisen.
Man kommer inte upp till den kapaciteten. Nej. Som skulle egentligen. Idag har de ett team. De är ju 10 stycken anställda nästan.
Så bytte man ju rack.
Ja.
Vad innebar det, tror du? Rent tekniskt och muskulärt, fick man ha andra muskler för att kunna hantera det? Eller kanske att man satsar mer på maxstyrka på något sätt?
På vår tid var det teknik. Vi fick inte köra armhävning och sådana grejer, för det skulle hindra tekniken. Men idag är de på gym och kör hela tiden. Alltså, så det är helt annat idag.
Så man har en helt annan armstyrka, förmodligen bådstyrka, kan man gissa.
Man har en bättre fysik, ja, kan man säga. Och de springer bra också. Så de är mer kompletta idag.
Ja. Hade det varit bättre att inte införa de nya rackerna? Större?
Nej, men det var ju så att det var utvecklingen. Vi trodde väl inte på det i början riktigt. Men sen så trodde det ju från. Björn kom ju ner till Monte Carlo med sitt träracke. Det gick ju inte. Han skulle göra comeback.
Ja, just det.
Ja. Nej,
så det var inte konkurrens då på lika villkor.
Nej.
Det var så stor skillnad. Det som är stavhopp antagligen med glasfiberstav gentemot trästav och stålstav och allt vad de hade för någonting.
Det är en utveckling där, så de slår hårdare idag också.
Hur klarar du dig utan skador under din karriär?
Ja.
Rätt bra, va?
Jag körde väl så skonsam. Mycket på grus innan vi sliter mer. Så jag körde på grus med mer än halva året, så det klarar jag med undan skador.
Inga knäskador direkt, nej.
De flesta andra killar hade ju det, alltså det är menisker och sådär. Men jag klarar mig, jag hade inga skador för jag blev 60 år och har höften.
Ja. Ja, det är ju faktiskt ganska enastående ändå. Vad ska man göra, tror du, för att undvika skador i tennis bland annat?
Man får försöka förbereda sig och köra riktiga uppvärmningar och hålla sig i trim. Alltså det är, på våran tid så var det inte så mycket skador, men spela på grus är också en fördel, tror jag. Ja.
Så inomhusspel, i varje fall på den tiden, var kanske hårdare för det
sliter,
kroppen?
Det sliter mer inomhus.
Ja. Okej.
Så är det.
Ja, men ja, där fick vi ju en...
vi hade ju en bra ledare där, Berglin. Ja, han var ju en bra man. Han sa ju det, grabbar, skaffa en bra fysik, sa han. Det är viktigt.
Den där Berglin var ju också en före detta mycket duktig tennisspelare på, vad var det,
30-talet? Han var världsspelare på 50-talet.
50-talet, ja. Så han var våran bäste på den tiden, va? Och Davidsson. Och...
han fick en bragdmedalj också.
Ja. Faktum är att du var också aktuell. Du föreslogs för bragdmedalj, eller hur? Ja, det passar bra. Bragdmedalj får bragdmedalj.
Ja, men det var ju Stenmark där då, så han var ju på väg upp ordentligt. Så det var inte mycket att säga om.
Var det han som fick det året?
Stenmark fick det året.
Okej, okay. Så ni kan tänka vilken konkurrens Berger hade emot sig. Ja. Där fanns Stenmark, där fanns Borg. Och flera andra. Men att du var med i nomineringen, tror jag. Och du var nog inte så långt ifrån.
Nej.
För att det var ju en bragd som du gjorde. Jag tittar lite grann här på, jag har tidningar framför mig. Och det har ju skrivits med jämna mellanrum. Så skriver man ju om dig och din prestation och alltihopa det här. Och tittar jag på, här finns det en tidning som faktiskt kom ut så sent som... för några veckor sedan, där man faktiskt pratar om Bodaforssonen som blev bragdbilje här.
På filen där.
Ja, så att med fina bilder och du ser enormt snabb och spänstig ut med ett nästan ett leende på läpparna, träracket i handen, bollen är på väg. Det är en vitalitet som är fantastisk.
Ja.
Och det måste ju vara kul att kunna tänka tillbaka på såna här saker.
Ja, man var väl i bra trim, det var man väl hyfsat.
Så att, ja, jag har ju glatt mig åt att följa tennisen nu under många år. Jag vet också att du var en duktig tennisinstruktör. Och, ja, det har varit kul och jag hoppas att du kan slå några bollar fortfarande, även om höften kanske inte är 100% idag.
Ja, jag ska testa nu på måndag utomhus för första gången.
Så, ja. Birri, vi är jättetacksamma för vad du har gjort och att du finns i Östergötland som har skött det, så tycker jag det är fantastiskt. Och vi önskar dig lycka till och stort tack för att du kom hit idag.
Det, man har haft tur och lite skicklighet, men man får vara tacksam för det man har fått ut av tennisen. Det har ju varit mitt liv nästan.
Ja, tack.
Så är det. Det här blir en lång intervju för David.